Hallå i världsrymden och välkommen till ännu en vilsekommen IV-promenad, känd i folkmun som Obiter Dictum. Jag heter Tobias Nordström och bredvid mig på denna rymdpromenad har jag som vanligt kosmonauten Billy Rimgard.
Åh, kosmonaut. Taikonaut vill jag
ha. Taikonaut, vad är det?
Det är kinesernas.
Ja, just det. Ja. Varför vill du vara en kines?
Det känns som att framtiden ligger framför dem.
Sant, helt sant.
Vad heter indiska astronauterna?
Oj, ingen aning. Googlar du från höften direkt?
Ja, jag tar den på uppstött. Min googling var inte det bästa, bara rakt sådär. Observera att avsnittet börjar. Vi fastnar på
famlande
indiska astronauter.
Efter indiska.
Alltså grejen är att man träffar väldigt mycket så här The Ancient Indian Astronaut Connection. Det här Ancient Aliens spåret fastnar man direkt i. Vi kanske kan försöka ta reda på det.
Det ska tydligen vara kosmonaut på dem också.
Mm. Ja, men okej. Okay. Men då är jag kosmonaut. Introduktion helt korrekt.
Men du tror alltså att det indiska rymdprogrammet har en ljusare framtid framför sig än det kinesiska?
Ja, nej. Nej, inte eftersom Kina är styrt som det är. De kan liksom bara köra. Indien är nog lite känsligare, kanske. Men Indien har ju folkmassan.
Indien, man brukar väl alltid prata om, vad heter det, när, jag vill inte säga sociologer, men bättre belästa människor pratar om Indien versus Kina, så brukar ju alla säga att Indien kommer vinna in the long run för att de kör med liksom mer eftertänksamma reformer och demokratiska styrmedel och så vidare. Jag vet inte, jag är kluven.
Ja, efter att ha läst Ian McDonalds River of Gods så är jag ju liksom helt med på Indien som ett SF-land. Mm. Så att jag rotar lite där för Indien. Det är också en coolare, man alltid måste återvända till när man ska ge länders liksom SF-potential sådär. Det är hur cool deras nuvarande kultur är att mergea med teknologi och sånt. Och jag är ju extremt svag för tanken på Shiva som en AI och alltså hela det färgglada indiska kulturen, ja. Är ju härlig att blanda med cyberpunk.
Ja, alltså Carl Sagan har ju varit inne på back in the day, var inne på någon slags spår där om att liksom vad heter religionen nu?
Hinduismen,
ja. Att den hinduiska tron var den som hade mest gemensamt med liksom vetenskapliga idéer om till exempel skapelseberättelsen. Det finns ju den här, jag tror att det är Brahman som sitter vid den här floden och andas ut, och det är hans utandning som är universum, och sen kommer han liksom andas in och då kommer universum försvinna, vilket då ska liksom funka på något plan enligt Carl Sagan då som en, vad ska man säga, en allegori för det här med att universum expanderar och sen dras ihop och blir Big Bang och så vidare.
Hur ställer sig Carl Sagan till teorin om Ancient Indian Astronauts är ju nästa fråga då. Den naturliga vägen att ta därifrån.
Det förtäljer inte historien, tyvärr.
Det är mycket rymd.
Det är mycket rymd.
Alltså, det här var ett konstigt sidospår som vi inte alls var tänkt att hamna på. Det var ett bra sidospår. Indien i rymden.
Oh. Indien, oh.
Ja.
Ja.
Rymd-indie.
Gud. Det känns som att det är väl de här farvattnen vi borde vara. Idag då, fredag vad blir det, 25 oktober, så har ju även då Gravity premiär.
Mm.
Är du peppad på Gravity?
Jag är peppad på Gravity. Det får jag säga. Jag gillade trailern, även om jag tror att trailern försöker kommunicera ut något annat än vad filmen är.
Mm-hmm. Vad tror du att trailern försöker kommunicera ut?
Alltså, i trailern sker ju väldigt mycket explosioner och drama och lite så ett Michael Bayskt anslag.
Mm-hmm.
Och det jag har läst, alla reaktioner och sånt, är att det inte alls är det som är styrkan i filmen.
Mm.
Utan att det handlar om isolering, ensamhet, alltså den lite mer moon-hållet.
Jag har ju sett den och tyckte ganska bra om den.
Alltså, du sitter med facit här. Ja, jag sitter och bara så här, och du stoppar inte mig. När jag,
nej. Ja. Jag tänkte inte att jag ska berätta så mycket om den. Det vore att spoliera för jag tycker man ska gå och se den i alla fall. Men det ställer ju även, föder ju även frågan, hur mår egentligen rymdfilmen? Är vi lite på frammarsch kanske? Alltså Gravity nu, som ju har gått skitbra på bio i USA, lägga etta på biotoppen där i 3 veckor. Och då Interstellar nästa år, vilket vi också väl på något sätt i alla fall kan anta kommer vara en ganska rymdbetonad film. Är det liksom, ser vi en ny rymdfilmens guldålder?
Jag tror att det tror jag. Efter att ha varit töntig väldigt länge så är den på tillbaka. Alltså, det är väl, vi når väl noll någonstans runt Armageddon och Deep Impact där i slutet av 90-talet.
Fast var Deep Impact någonting i rymden överhuvudtaget egentligen?
Vad pratar jag om då?
Alltså, det kom
ju 2 asteroidfilmer exakt,
precis,
samtidigt.
Exakt. Men i Armageddon så åkte de ju upp till den här asteroiden och grejade. Men jag tänker att i
Look, daddy's on TV.
Men jag tänker att i så vitt jag minns det, så i Deep Impact så är det väl, visst, det är väl någon slags, några klipp från rymden, från asteroidens POV, men det är väl även, alltså det mesta är väl på jorden i den.
Okay.
Människorna har panik för att den här asteroiden ska slå ner. Vad länge sedan jag såg det, jag borde se om den.
Men sen följde ju några riktigt mörka år. Några marsrullar som var riktigt kass.
Mission to Mars och vad heter den andra? Red Planet, eller vad heter
det? Ja, precis. Ja. Och det känns som att så här, efter det så dippade, och då får man inte glömma bort att intresset för rymden var ju extremt lågt.
Ja.
Det fanns ju liksom ingenting. Men i och med att så här, nörden har tagit center stage i populärkulturen igen, och en sån som så här Sheldon Cooper och så här Big Bang Theory-folkets forskande på bränsleceller till raketer och sånt, att det har blivit så framgångsrikt. Plus, får man inte glömma, de framgångar som det ändå har varit de senare åren i rymdutforskandet ändå, med rovers på Mars och privata rymdresor och så vidare. Jag tror att det har höjt intresset.
Alltså på något sätt känns det som att rovern på Mars i fjol var en liten vändpunkt på något vis. Alltså, alla blev så glada av den, trots att det kändes som en ganska liten grej att bli glad för på ett sätt. Var det för att det var liksom inte de vanliga upptraskade hjulspåren med turer till internationella rymdstationer och så vidare? Eller vad tror du att det beror på?
Vi fick väl bli glada över, man får ju bli glad över det man får. Alltså ja. Vi fick aldrig vara med och titta på en liten svartvit sprakande tv när man landar på månen. Då får vi ändå vara lite glada av att följa Mission Control när man sätter ner en fjärrstyrd jeep på Mars någonstans.
Ja, men alltså jag kommer ihåg för några år sedan när de körde sista rymdfärjan, det är inte länge sedan alls. Alltså då var det var ju knappt uppmärksammat i svensk press. Alltså det var någon länk på Aftonbladets hemsida, men det var ju inte alls liksom den stora snackisen som Mars Rovern var, när folk ställde klockan och gick upp på morgonen för att liksom se livestreams och grejer.
Nej. Men inte, har inte medielandskapet förändrats lite? Inte Mars Rovern extremt klickvänlig?
Jo, den är väl det.
Enkel att göra grafik av och liksom, det är...
Precis, och framförallt så känns Mars känns jävligt tydligt på något sätt.
Ja, och den kan twittra därifrån och så. Ja.
NASA har blivit bättre med på PR helt enkelt.
Jag kommer ihåg den här Challenger-färjan som exploderade. Då så jag gjorde en massa skolarbeten och sånt kring den på lågstadiet. Och så här i efterhand så har jag kollat på en YouTube-film från Cape Canaveral när de körde iväg den. Och det är så himla bra när de, efter att den här har...
Jag tycker inte att du säger att det är så himla bra. Det dog väl en massa människor?
Jo, det är klart. Och framförallt så dog astronauten Ron Nair, som några dagar senare skulle spela sax på en Jean-Michel Jarre-konsert på länk från månen, eller från deras omloppsbana. Det var ju, Jean-Michel Jarre måste ha varit extremt missnöjd att den goda chansen gick förlorad.
Det är närmast att han har kommit att spela på månen,
antar jag.
Och då han kom inte ens dit, så att säga.
Fast det är Arthur C. Clarke har ju upprepade gånger kontaktat honom och sagt att om inte du kan få det att hända så kan ingen, du måste göra en konsert från månen.
Det kommer ju inte ske.
Men det var tidsspår till tidsspår till tidsspår. Ja. Det jag skulle säga, den här Challenger-filmen. När efter att den har liksom exploderat och man ser att den flyger åt tre olika håll och börjar tappa höjd typ så här, då ropar de i högtalarna we have a malfunction.
Och det säger de inte an obvious malfunction.
Ja precis, we have an obvious malfunction. We'll get back to you with information. Du vet så här, just att kalla det malfunction, det är så här, det är som skön underdrift någonstans.
Ja, men det är väl det där kontrollerade som liksom ska genomsyra allt. Alltså don't panic är liksom ledordet för hela NASAs ledning på något sätt. Det spelar ingen roll om hela besättningen uppenbarligen har exploderat i luften precis, eller om det liksom är något problem uppe i rymden. Det är bara att sitta ner i båten liksom. Förutom då när rovern landar på Mars, då får man tydligen skrika rakt ut och sätta händerna i luften.
Och den tål att nämnas igen, den finns väl som animerad GIF överallt nu, men den trevägs high-fiven med 0% chans att lyckas, ja, som de försöker göra, den är härlig.
Vad heter det? Jag tror att NASAs marknadsavdelning hade sagt till dem att bli riktigt jävla glada nu. Alltså jämt när vi filmar, ni sitter och så jävla kontrollerade. Visa att det här är en kul grej nu, så att vad heter folk kommer bli. För jag tror det var en del av nyckeln till att alla blev så entusiasmerade.
Fast det här var ju så här Jet Propulsion Lab. Det man brukar få se är ju Mission Control. Alla sitter med headset och är sjukt inne i sina grejer. Det här var ju de som liksom, de var ju klara med sin grej när det här hände. De hade ju ingenting att göra annat än att sitta och titta på världen, liksom mätvärlden. Och då är det klart att man blir aspepp om det lyckas.
Men vad heter det? Vi återvänder
lite grann. Vad jag älskar nördigheten i det här avsnittet.
Ja, ja, ja. Men vad heter vi? Återvänder lite.
Återvänder till manus.
Återvänder till Gravity i alla fall. Och, men vi har ett till nördigt sidospår där. Neil deGrasse Tyson, den alltid lika härlige astronomen, gick ju loss på Twitter efter Gravity-premiären här. Under rubriken Mysteries of hashtag Gravity så bajsade han ju över hela manuset i princip, och liksom tog upp massa olika saker som dels var plot holes i filmen och dels var saker som inte stämde rent vetenskapligt. Jag tänkte, det är lite spoilerigt att dra vad han pratar om, för att man bör ju ha sett filmen för att förstå vad han menar. Men så på ett sätt kan jag känna sig, är det relevant? Alltså att gnälla på?
Nej. Alltså det är ju sån typisk, när man ser en film eller läser en bok om någonting man har specialkunskap i, så är det väldigt lätt att bli den här bror duktig som ska döda all glädje och påpeka alla fel. Men jag tycker egentligen att det är helt ointressant. Alltså så här, om man är även de som gör anspråk på realism måste ju höfta för att få till en bra story. Och även om du är så här som deckarförfattare, och även om du så här tillbringar en månad på Rikspolisstyrelsen och lär dig alla ins and outs liksom, så är det ändå så här att okej, du skriver din bok och så här, oj, vänta, var det 10 personer inblandade i det här lilla momentet? Det funkar inte dramatiskt, det måste vara 2. Och då är det liksom en låg person som överlämnar det till den högsta chefen. Och då kan alla så här som kan polisarbete säga så här, men så funkar inte, han skulle ha lämnat det till sin chef och hon skulle ha lämnat det till den här panelen.
Vad är det här för röst? Jag älskar den här rösten. Den påminner om så här Conan O'Briens röst när jag gör narr av nördar eller någonting.
Jaha, det var min produktig röst. Ja. Jag tycker man hör dem då och då.
Det var definitivt.
Och faktum är att Det är klart att det är härligt med film som förhåller sig till fysik på ett bra sätt. Mm. Samtidigt så vore det helt orimligt för Star Trek exempelvis om så här, snabbare än ljusfärd, om det innebar att så här, tiden gick bakåt i den objektiva världen medan alltså just en sån sak, då tas det till sin spets när det gäller subjektiv skeppstid och objektiv liksom universumtid. Det är väldigt svårt att hantera det om man inte gör det till en naturlig del av plotten.
Men jag tycker även att det är så här på ett sätt, en av de sista tweetsen i hans rant avslöjar honom lite tycker jag. Han skriver det på slutet att, vad heter det, jag kommer
fuck you, skriver han.
Nej, jag kommer inte ihåg vilken nummer i ordningen av Mysteries of Hashtag Gravity det var, men en av dem var i alla fall: varför gillar vi en sci-fi film som utspelas i rymden mer än att riktiga människor är i rymden? Där finns det ju ändå någon slags så här, inte bitterhet, men alltså någon, lite så här att han är lite sur över att alla helt plötsligt går loss på en rymdfilm som ändå har någon slags anspråk att vara realistisk. Alltså det är så där verkligheten ser ut, menar han väl i princip.
Mm, ja, det är klart att just när man är på den fronten, liksom den yttersta knivsudden av civilisationens utveckling, så är det ju faktiskt jävligt coolt det som sker i verkligheten. Egentligen ska man inte behöva dramatisera det, men det tycker inte jag hindrar att man berättar fina historier om det också. För det är ändå så att en historia med ett narrativ och mäktiga bilder och fina vyer kommer att beröra djupare än en så här dokumentär där det är någon medietränad astronaut som sitter och säger att allt är bra.
Mm. Mm. Vi får återkomma till rymden lite grann senare i den här säsongen av Obitrictum. Men från en rant till en annan, nu tänkte jag ranta lite grann.
Mm.
Det gäller Homeland och det är spoilervarning för ni som inte hänger med nu i tredje säsongen och framförallt inte har sett senaste avsnittet. Mitt förhållande till Homeland har ju varit lite, ska vi säga, bumpy. Jag var lite upp och ner, men nu är fan måttet rågat, känner jag nästan. Den tredje säsongen har ju börjat nu med Carrie som slutat med sin medicin och mått väldigt dåligt.
Ska du dra hela backstoryn?
Nej, jag drar
kan inte spoila mjukt.
Mega kort resumé blir det. Och hon har fått massa salt i såren då på att hon har blivit uthängd och förrådd av sin gamla vapendragare Soul. Brody sitter och grinar i ett lägenhetskomplex i Caracas och vad hans dotter pysslar med kunde jag inte bry mig mindre om. Men i veckans avsnitt så kom det den här twisten då. Tycker du jag får dra den eller? Den är ju ganska avgörande för min rant.
Det har ju gått både på SVT och har funnits en vecka.
Ja, och nu har vi, om ni inte har sett det så får ni titta på det nu när ni fortsätter lyssna. Vad heter det?
De spoilar till och med i pratan på SVT att det var en twist i avsnittet innan de sände avsnittet. Det är fint.
Ja, det är härligt.
Proffs.
Ja.
Fuck you, sa Twitter.
Ja, men som sagt, i veckan så kom det en megastor plot twist där, där det avslöjades att allt Carries lidande har varit ett försök av henne och Saul att bli... Ja, men hon ska liksom bli totalt utstött av CIA för att hon ska kontaktas av den här iranska, vad ska man kalla dem, lobbyorganisationen eller vad de är. Och jag är så här...
Det är skönt att så här, värsta hårdnackade terroristen, du bara lobby.
Ja. Vad är inte terrorism om inte lite politisk lobbyverksamhet?
Ja, på en väldigt lång skala, ja. Så är det absolut, absolut.
Och jag tänker så här, alltså ett, hur troligt är det att man bygger upp ett komplicerat jävla dubbelspel som handlar om national security runt en person som lider av en psykisk sjukdom och att man dessutom då låter den psykiska sjukdomen vara en grundpelare i hela den här operationen. Två, varför sitter Carrie och blir sur på Saul hemma själv framför tvn när han hänger ut henne under sitt vad är det heter? Indictment hearing eller vad det är. Hon borde ju rimligtvis vara införstådd med att hon skulle smutskastas i något helvete när de kom överens om hela den här grejen. Och tre, varför låter man en serie som alltid låtit tittaren veta mer än karaktärerna helt plötsligt bygga på ett totalt motsatt förhållande?
Ska jag svara? Det här är min indictment.
Gör det du.
Ett, jag tror inte att det är ovanligt att man jobbar just med sånt. Alltså att man tar... organisationen gick redan på knäna efter bombningen och lyckades inte stoppa den. De var ändå på väg att hängas liksom. Att då från Sauls sida, som ändå så här, alltid har trott på Carrie, det är ju ingen annan som är in on the plan. Nej, som jag läser, nej. Utan det är bara han,
vilket bara gör det ännu mer orimligt. Men
ja, men han satsar på, han satsar sina kulor på den hästen.
Och, Crazy Horse kan vi kalla den.
Precis. Och Sols kodnamn är Neil Young. Så Neil Young satsar på The Crazy Horse och som underrättelsetjänster jobbar. Nu kommer jag bli duktig här och berätta hur underrättelsetjänster jobbar.
Alltid skönt när killar kommer in och berättar hur saker och ting funkar.
Ja, det är väl därför man lyssnar på podcast. Ja, exakt. Sidan. Ja. Det är inte det. Nej, men jag tror så här att okej, du har rätt. Den är svår. Den är svår att förklara. Däremot tvåan, den läste jag så. Alltså att hon satt hemma under den här hearingen och blev helt förstörd. Jag läste det som att hon hade nog inte riktigt fattat vad det skulle innebära. Alltså att hon visste att så här, du vet, de tar det där beslutet någonstans långt tillbaka, kom överens om det. Så här, att, ja, men vi kapar banden med dig. Hon hade nog inte fattat att det skulle ske live-tv med en sån uthängning och så här, det totala karaktärsmordet. Så, och i det psykiska tillståndet hon är, så liksom, det blev en ganska tufft uppvaknande i verkligheten där. Tre, jag är med dig där också. Det är en jättekonstig väg att ta för en serie som inte har byggt på det tidigare.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han som är showrunner pratade ju i, jag tror att det var The Hollywood Reporter här i veckan också, om den här twisten, och han sa att han var lite orolig att de hade väntat kanske ett avsnitt för länge, och det är jag nog beredd att hålla med på, för att det känns ju också så här, alltså jag har tyckt att den här säsongen har varit ganska ointressant i det att
den har gått på tomgång.
Ja, i det att så här, det här har liksom varit en serie som haft en drivmotor som har handlat om liksom, ja, men om terrorism och om liksom intelligence och så vidare. Och sen helt plötsligt så har man en tredje säsong där allt är bortblåst och det är istället liksom, ja, men liksom såpadrama.
Men ett stort problem för mig, det har varit där att någonstans...
Och inget ont om såpadrama, jag menar bara att det är inte det Homeland har varit liksom.
Nej, verkligen inte. Och någonstans är det så här att de grejer man bryr sig mest om och tycker är bäst, så här, om man tittar på vad de innehåller för någonting, så är det ofta så att det är karaktärernas resa snarare än plottens utveckling som är det viktiga. Och just i Homeland så har jag liksom, jag menar, Carrie, är det typ tre avsnitt in i säsong ett som hennes underläpp börjar dallra och hon alltid går omkring med våta ögon, samtidigt som så här Saul är mer bekymrad än Frank Black var i Millennium liksom. Mm. Och ingenting har hänt, utan de är kvar på precis samma, alltså det har hänt massa grejer runt omkring, men de är kvar på precis samma platser liksom. Och det, alltså jag har suttit och svurit mig igenom GTA 5 eftersom så här, det är bara en lång sträcka av missade möjligheter. Därför att det är karaktärer som upprepar sig, står och säger samma saker rakt igenom, som inte bryr sig om vad de är med om, utan det är bara så här, förra cutscenen, copy-paste, nästa cutscene, och de säger samma saker och har samma bekymmer, och det är liksom, de tas ingenstans. Och i GTA 5 fattar jag det, för att man inte där förstår in eller karaktärernas utveckling.
Om man har offrat hela den biten för att lägga in andra saker i, ett sånt, i en sån historia.
Verkligen, verkligen. Men dock att man i GTA 5 med så små enkla medel, bara genom att skriva om dialogen i cutscene som typ, skulle kunna göra storyn också jättebra. Precis som deras liksom levande värld är. Men Homeland, där har jag verkligen gett upp, därför att ingen någonsin kommer till... Det finns liksom aldrig så att de måste göra ett vägval som betyder någonting, utan de trampar på i sina fotspår och bara så här tycker allting är så här jättejobbigt. Men som sagt, det var ju tur att någonting händer i den här jävla säsongen, för att som det har varit hittills, oj, vilken transportsträcka.
Ja. Vi ska inte prata så mycket mer om Homeland, känner jag, men alltså det är också en serie som arbetar med otroligt mycket sidospår och delar av historien som man konstant sitter och frågar sig, vad har det här med berättelsen att göra överhuvudtaget? Nyligen tittat igenom SVT:s Bron. Första säsongen. Och alltså den serien gör ju det otroligt mycket bättre att liksom lyfta in sidospår som sedan visar sig ha betydelse på ett sätt som inte känns påtvingat eller liksom svårt. Och då kan man väl tänka att liksom en jävla Showtime-serie i USA borde kunna lyckas med det konststycket också, eller?
Ja, absolut. Jag, när Brodys dotter var tillsammans med den här senatorsonen och de körde över en i bilen i förra säsongen. Då tänkte jag så här att det här kommer, på något sätt så kommer Brody få reda på det och använda det här som ett slagträ mot den här senatorn i något läge. Det kommer liksom ha betydelse. Så hade det aldrig det. Nej. Utan det var bara en så här, oj, det hände, det var jobbigt. Och jag vet inte, hennes upptåg den här säsongen, jag hoppas verkligen att det leder till någonting. Jag har en teori där. De typ kör Bonnie och Clyde-grejen, dör, och det ger Brody ett incitament för att ta sig hem igen, nämligen att gå på hennes begravning eller besöka hennes grav.
Jag tycker Brody kan stanna där i Caracas och ruttna bort. Jag bryr mig inte om honom heller. Alltså för mig har alltid, som jag sa, för mig har alltid liksom Homeland styrka varit i liksom den, det intelligence-rafflet,
yes,
som har varit mellan Carrie och Saul. Där liksom, där, det var ju, Brody var ju en naturlig del av det i säsong 1 och till viss del i säsong 2 i jakten på Abu Nasir.
Mm.
Men nu känns det som att det liksom inte har någonting med någonting att göra överhuvudtaget än så länge.
De skulle använt säsong 1 och 2 med Brody för att sätta upp spelplanen. Och sen har de kunnat köra så här en plott per säsong som Saul och Carrie måste stoppa.
Mm.
Typ.
Ja, men det låter bra.
Som ett lågmält 24.
Gör om, gör rätt.
Vi fick en kommentar på oddpod.se. En lyssnare som heter Nilsson postade ett klipp på när Batman och Superman har en liten diskussion. Och frågade om vi höll med. Och hen påpekade att vi inte har pratat om det faktum att det i somras blev känt att Batman dyker upp i nästa Superman-film. Batman gestaltad av Ben Affleck. Om vi börjar med det här klippet som Nilsson postar, håller vi med? Att det summerar läget ganska bra? Om...
Alltså jag tycker inte det överhuvudtaget. Alltså många har ju liksom ganska stora problem med att blanda ihop Stålmannen och Superman, eller Stålmannen och Superman och Batman i samma historia. Men alltså det läser man serietidningar så vet man att det händer liksom titt som tätt, så det brukar inte vara så stora problem. De är bra på väldigt olika saker liksom.
Mm.
Det vi måste komma ihåg är liksom också att det här är inte Nolans Batman vi kommer få se. Alltså vi har ingen aning om hur den här Batman-figuren kommer vara utformad. Alltså jag tror inte att han kommer ha några superkrafter, men vi vet till exempel inte alls hur förankrad i verkligheten hans tech kommer vara.
Nej.
Där är ju spelplanen vidöppen för att möjliggöra att Batman kan göra vad som helst i princip.
Nolan var ju ultrarealist inom de ramar som Batman ger någonstans.
Ja, exakt. Och det är liksom... Ja, det tror jag inte kommer ske här. Och jag menar, i serietingar finns det ju otaliga lyckade exempel. Jag menar, The Dark Knight Returns är bara ett. Där deras de två karaktärerna passar väldigt bra ihop. Så jag vet inte, jag är ganska positiv. Hur ställer du dig till det här?
Alltså jag gillar ju idén om att ha Batman och Superman igång samtidigt, därför att de representerar två så här helt olika saker.
Mm.
Där Superman är ett, vad ska man säga,
ideal, eller?
Ett ideal för vad vi kan vara. Han är en bild av så här, om alla strävar efter liksom.
The man of tomorrow liksom.
Ja, precis, precis. Dit kan vi nå. Vi kan bli så här bra och präktiga och så. Så är ju Batman en bild av hur vi är.
Mm.
Liksom trasiga.
Eller till och med, jag skulle säga som att säga hur han är liksom en reflektion av hur dåliga vi kan vara.
Ja,
alltså med den sämsta sidor nästan.
Absolut. Så kan man också säga. Men just det här, i Superman finns ju inte det här som Batman och till viss del även Spider-Man och några av de andra har, här att det är en spegling av våra brister och våra rädslor och sånt, och därför kan vi identifiera oss med dem, utan Superman är ju väldigt
övermänsklig.
Ja, precis. Ja. Jag skulle säga ordet ideal igen, det är dumt att upprepa sig, men det är ju så, det är ju någonstans en perfekt så. Och jag gillar ju friktionen som uppstår i det mötet, oavsett hur deras respektive styrkor är. Alltså problemet är ju lite så här nu när Nolan har etablerat Batman så jävla hårt att på film, att så här Bane, som sägs i det här klippet liksom, Bane, eller sägs det i klippet, eller var, skrev Nilsson det i kommentaren, att så här Bane knäcker Batmans rygg efter ett litet bråk och då är Batman ut ur spelet liksom.
Mm.
Och Bane ingen, han har inga liksom superkrafter på det sättet, han är bara lite så här stor.
Mm.
Och det gör ju liksom en person som kan flytta planeter och sådana saker. Det gör ju, det är ju lite ojämnt.
Precis, men då utgår man ju återigen från liksom Nolans Batman.
Mm.
Jag tror liksom inte att det är några problem. Dels så vet man till exempel inte hur stor del av den här historien som kommer kretsa runt Batman. Alltså jag tror ju att det är ju en Superman-film i grunden, måste man komma ihåg. Så jag tror att liksom fokus kommer ligga där, men att någonting kommer ske som kommer göra att de möts på något sätt. Det spekuleras ju även nu om att eventuellt Wonder Woman kommer dyka upp på något litet hörn. Då kan jag börja känna att det känns lite påtvingat. Jag skulle jättegärna se en Wonder Woman-film, men här, om man ska slänga in henne i mixen här också, då känns det lite grann bara som att man vill så här, strössla ut så mycket som möjligt för att få igång franchise-maskineriet liksom.
Ja, jo, men det tror jag ligger jättemycket i. Jag menar, nu etablerar de Ben Affleck som Batman, då kan de göra hur många Batman-filmer som helst efter det.
Precis.
Och de etablerar Wonder Woman också, även om hon bara dyker upp, så vet man ändå så här, just det, där är den. Så kan man liksom tralla igång. Så på så sätt är det ju sjukt smart, för man vet ju att det är en film som kommer funka någonstans.
Ja, men hur peppar är du då? Hur ställer du dig? Kommer du gå och se den på premiärdagen?
Kanske. Jag är inte jättepeppad alltså. Jag tyckte ändå att Nolans värld och mycket av serierna, det gav mig så jävla mycket Batman.
Mm.
Som jag vill ha Batman någonstans. Mm, mm. Att jag inte riktigt känner att jag är inte skitsugen på ännu mer.
Du, jag är ju den stora Superman-älskaren av oss två också. Och jag tyckte inte ens att... vad hette den? Man of Steel, den blev ju ganska sågad. Jag tyckte den var ganska bra liksom.
Mm.
Så jag är hoppfull. Och liksom, alltså, jag har inget emot att Wonder Woman kanske dyker upp i någon liten cameo eller någonting för att på något sätt visa. Barry Allen får också gärna, alltså The Flash får också gärna dyka upp på något litet hörn och synas. Det är väl mer om man liksom så här ska bolla in en till jättemega stor karaktär för att sätta den i rullning, som kan bli kladdigt liksom.
Vi har pratat mycket om aktuella nyheter och aktuella händelser idag. Vi ska faktiskt fortsätta lite med det. Det är inte helt i linje med Oddpods mission statement. Men det här är ju giltigt även
på många
för...
sätt kan man säga att det är helt emot vårt mission statement. Men...
Ja, jag kommer ihåg när så här Svenska Dagbladet skrev om oss förra året. Och så här, då skrev så här, främst aktualitetspodd med nyheter. Så här, men finns även... en del annat. Och man bara så här, men det var just det vi inte ville vara. Men vi var glada ändå.
Ja.
Lite press. Det är ju så här. Banksy, den brittiska gatukonstnären. Måste man säga det? Eller vet alla vem Banksy är?
Jag tror det.
Han har ju, eller henne, det är ju ingen som riktigt vet vem det är.
Jag är ganska säker på att jag vet vem det är. Men,
Det är Burial. Nej,
det tror jag inte.
Han har ju en residency, kallar han det, i New York den här månaden. Händer någonting sköj på New Yorks gator varje dag. Och förra veckan så satte de upp ett stånd i var det Central Park?
Eller utanför Central Park var det.
Ja, där de sålde olika Banksy-verk, original signerade, för $60 styck. Och det hände ju inte så mycket. I det här YouTube-klippet de la upp så dröjde det långt in på eftermiddagen innan den första köpte till sina barnbarn, tror jag det var.
Var det inte Nelly då som prutade ner priset också?
Jo, men det var hon som skulle köpa till barnbarnen. Och hon prutade så att hon fick köpa två för $60. En köpte fyra för han sa, I just need something to decorate with, och så vidare. Och det här är ju verk som... Alltså, hans nya lägenhet där, han skulle ju kunna betala av lånet på den typ, ja, med de fyra verken han köpte, för i och med att Banksys grejer är så hypade. Det har hänt massa andra roliga Banksy-grejer också, givetvis, under de här, men jag fastnade lite just för det här när de försökte sälja, för att Banksy har ju väldigt länge på väldigt roliga sätt kommenterat konstvärlden, tycker jag. Mm. Bara det att han kallar det här som ett residency. Alltså använder så här konsttermer och jobbar väldigt mycket. Exit through the gift shop var ju också en extrem kommentar till extremt tydlig kommentar till konstklimatet.
Mm.
Men det var lite spännande, för vad jag började fundera på så här, om jag visste att Banksy hade residency i New York den här månaden och kommer gående där och se de här verken säljas av den här gamla mannen som sitter där och röker. Skulle jag köpa?
Det är klart du inte skulle göra.
Nej. Och varför skulle jag inte det?
Det är väl inte så konstigt. Alltså, dels är det ju så här, likt någon slags Andrew Warhols popkonst, så är ju liksom Banksys grejer väldigt lätta att duplikera också. Alltså, det är ju inget som hindrar dig att själv skriva ut en kopia av ett Banksy-verk och sprayar den själv på en liten vit duk och sätter upp på väggen liksom. Det är ju en del av själva grundidén i den här formen av street art, att den är ganska opersonlig på många sätt. Alltså Banksy har ju en egen stil, men det är en stil som inte kräver någon viss teknisk kunskap för att kopiera, och det gör ju också att när man går förbi en alltså man känner, jag skulle nog i alla fall känt igen att motiven kom från Banksy, men det tror jag redan jag har sett gatuförsäljare sälja i diverse storstäder liksom. Och det är ju det, man skulle ju bara tänka att det där är bara en random person som säljer Banksy-kopior liksom.
Just i Banksys fall så tycker jag dock att så här, kopian också är, alltså folk som kopierar Banksy är ju också en del av Banksys vad ska man säga, ideologi.
Jo, det är alltså såklart. Ja, men om vi säger så här, om ett Banksy original inte var värt några pengar, så skulle jag inte köpa det överhuvudtaget, för jag skulle absolut inte vilja ha det på väggen.
Nej.
Så att om jag skulle köpa ett Banksy original för $60, så skulle jag göra det för att jag sen då kunde sälja det för hundratusentals dollar. Jag skulle inte behålla det.
Du tycker inte hans grejer är kul?
Jo, de är roliga, men de hör ju hemma på väggen i stan, inte på min vägg hemma hos mig.
Nej, det är sant.
Då känner jag folk som är street art som kan komma hem och göra grejer på min vägg på riktigt i så fall, om jag tycker sådana grejer är snygga att ha hemma i inredningen.
Mm.
Men det är ju ändå en rolig form av så här lek med den här kontexten. Alltså det är någon form av kommentar på konstmarknaden som är ganska bananas, och det är ju det vi rör oss i här är ju någon slags konstdiskussion som är 100 år gammal, och du är ju en ivrare av uttrycket kontexten är allt.
Mm. Precis.
Ja, men det, alltså, känner du att du får vatten på din kvarn här? Det antar
jag,
för här är ju
verkligen här, alltså jag kom på att så här, för Washington Post gjorde ett så här experiment där de ställde Joshua Bell, som är så här soloviolinist, virtuos liksom, bästa de har typ, ställde honom i en tunnelbaneuppgång och lirade på sin fiol, eller violin kanske man säger, och filmade det här, och det är liksom ingen som stannar, alltså de fast forwardar filmen. Och det är några som stannar till och sådär, men det är mest pendlare som bara går förbi. Men så är det en kvinna som står kvar jättelänge, ser man på den här snabbspolande filmen. Och när han är klar, då så switchar filmen till så här, normal speed. Och då går hon fram och så säger hon så här: I saw you at the Library of Congress, it was fantastic.
It's fan, helt enkelt.
Ja, så går hon därifrån. Så det var en som kände igen. Och jag tycker sånt där, det är väldigt spännande, för någonstans är det så här att utanför kontexten då, att du klär upp dig och går till Library of Congress och lyssnar på Joshua Bell. Utanför den kontexten så är han bara en så här, violinist i mängden, i jeans och ostruken skjorta, typ.
Fast det där handlar ju också väldigt mycket om liksom ett kulturellt kapital, alltså att förstå. Alltså, människor som går förbi där och vet vem han är, precis som den här kvinnan, reagerar på ett annat sätt. Det handlar ju bara om en slags kunskap om Alltså ytterst få människor har ju den kunskapen att veta. Han spelar väl något sånt här otroligt komplicerat stycke musik också, som är känt som ett av de mest svårspelade i hela världen. Och det krävs ju otroligt mycket förkunskap och förståelse av klassisk musik för att förstå att det han spelar nu är otroligt utmärkande för en gatumusiker. Jag menar, jag besitter inte den kunskapen. Jag är helt säker på att du inte gör det heller. Det är, alltså, om jag snackar i Sverige så är det ju ett gäng så här Bärvaldhallen-nördar som sitter på den kunskapen, möjligtvis.
Ja.
Alltså, det är ju det som på något sätt styr väldigt ofta i sådana liksom kontextfall. Det är lite samma sak. Det är det som är lite störigt med Banksy också, kan jag tycka. Att hans street art, alltså street art som rörelse, handlar ju väldigt mycket om liksom... Ja, det är en ganska politisk konstform. Medan då liksom Banksys fall så har det ju även då... han driver ju väldigt mycket med de initiated i konstvärlden. Men samtidigt så spelar han ju även i händerna genom att... Alltså den här formen av kontextlekar, de är ju de som applåderar högst av alla för sånt här. Alltså att jävlas med kontexten är ju det mest konstnärliga man kan göra av allt. Liksom.
Ja, men jag känner så här, Banksy, han är en av de som så här... Han, i sina desperata försök att stå utanför, så hamnar han bara längre och längre in i det.
Mm, mm.
Att det går inte att välja att så här, jag vill göra politiska statements på stan, men jag vill inte vara en del av kommersen. För ju mer han stretar emot, desto mer blir han det. För alla bara, det där, det är coolt.
Jag är ju lite mer tudelad till kontexten än vad du är. Kontexten är ju liksom aldrig någonting man kommer förbi, eftersom att allt har en kontext, och har det inte det så får det en kontext beroende på hur det tas emot. Men jag tycker väldigt mycket om saker som liksom placeras i fel kontext. Och då, jag tänker då liksom, dels så finns det ju så här rena formexperiment där man fyller någonting med mening för att förändra kontexten. Ett lysande exempel är ju Brokeback Mountain, där man liksom låter så här Marlboro-mannen vara gay. Vilket ju är en otroligt tydlig lek med hela den cowboy-kontexten liksom.
Mm.
Men alltså, jag tycker även det är roligt när det blir liksom så här fel, så att folk inte liksom kan greppa det riktigt. Ett exempel jag gillar är liksom när Lou Reed och Metallica samarbetade. Det är liksom så här, Metallicas kontext möjliggör inte för dem att stå och göra så här utsvävande och högtravande spoken word. Och Lou Reed förväntas inte stå och hålla på och larva sig med Lars Ulrich som spelar trummor i otakt. Och det är liksom så här, alla hatar det då. Det blir liksom ett kontext clusterfuck på något sätt. I och med att det inte hör hemma någonstans, och de vederbörande kontexterna kan inte uppskatta det. Liksom. Jag kan gilla det. Jag kan gilla när man stöter bort kontexten helt på något sätt.
Neil Youngs diskoskiva har vi pratat om tidigare. Men jag kan samtidigt uppleva så här, jag har varit med flera gånger om att folk säger så här, den här podcasten, den är så himla bra, det är så himla himla roligt. Så börjar jag lyssna på det, och då är det så här avsnitt 64. Och jag kan inte ta till mig det. Alltså du vet så här, för att helt plötsligt klimar in i en värld där man saknar referenspunkter. Mm. Och på egna ben så står inte det avsnittet, eller liksom den tonen. Den klarar sig inte. Utan så här, man måste ha varit med från typ början och vara med på alla de här små passningarna bakåt och olika termer och sådana saker.
Fast jag tycker, alltså, jag förstår precis vad du menar, men jag tycker på ett sätt så är det ju liksom intressantare, för mig i alla fall, intressantare när jag ser eller hör någonting som jag inte riktigt förstår.
Alltså absolut. Man vill ju alltid ha en liksom snäppet över sin intellektuella horisont.
Exakt. Eller alltså när kontexten går mig över huvudet, eller man ska säga, så jag själv måste liksom tillskansa mig kontexten. Det är det som på något sätt är kul och utmanande, eller man ska säga.
Mm. Jo, absolut. Men jag tänker att en själslig frände till Banksy, Aphex Twin.
Mm.
Håller du med mig om jag påstår det?
Du är mer bevandrad i Aphex Twin än vi är, så berätta lite hur du tänker.
Jo, men alltså, han, det finns ju så himla mycket myter och stories kring Aphex Twin, som från början var liksom att han var ett geni, hörde ju alla. För hans musik som han gjorde på 90-talet var ju liksom, det var ju den elektroniska musikens, när han precis hade börjat så här, utforska.
Det var inte Lou Reed och Metallica-samarbetet.
Nej, direkt, exakt. Men det fanns ändå ett vansinne i det. Och det fanns en, du vet, det gick stories om att han var 12 år gammal, att han, eller när han var 12 år gammal, så att han lödde egna syntar och sådana saker. Allt ifrån det till så här, eftersom han inte gjorde några intervjuer eller någonting, så här, att han körde omkring i en tank, en stridsvagn. Han hade en ubåt.
Mm.
Han åkte ubåt.
Köpte över även en bank, va, eller någonting sånt där.
Ja, det var något sånt.
För att bygga en studio i ett bankvalv, eller hur fan det var.
Ja. Just det. Och han tog sitt namn Aphex Twin därför att hans tvillingbrorsa, för det kom ju en tolva med en gravsten på som heter Richard D. James, som är hans riktiga namn. Och då var det så här att hans tvillingbror skulle ha hetat Richard, men dog vid förlossningen. Och istället så fick han heta Richard D. James. Och därför är han Aphex Twin. Så fick han ju kritik för att han var för anonym. För låtarna hette ju ingenting, det var bara konstiga tecken.
Mm.
Och då så svarade han med den klassiska videorna till Window Licker och Come to Daddy. Och det här vidriga läskiga leendet som han klistrade på allt och alla efter det, på alla skivomslag, överallt såg man det här leendet. Men det är ju väldigt mycket i det där som inte stämmer liksom, som är
såklart,
ja, som bara är uppdiktat. Och det är liksom en, vad ska man säga, myten kring honom har ju gjort honom större än bara musiken skulle ha klarat av, även om musiken också är liksom legendarisk.
Ja, definitivt, men det kan man väl säga gäller Banksy också. Alltså jag är ganska övertygad om att, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men att han är den här som har blivit utpekad i brittisk media som är någon slags övre medelklass, ganska välutbildad man i som börjar närma sig 40.
Uh-huh.
Som ses lite för ofta i samband med att Banksy-grejer händer och aldrig vill svara på frågor och så. Jag är ganska övertygad om att det är den snubben. Men alla vill ju att det ska vara liksom, men en hoodiebeklädd 25-åring som liksom inte har någon konstutbildning eller någonting sånt.
Ja,
men så kommer visst. Det ju inte, alltså den dag vi får reda på vem det är så kommer det inte vara.
Nej, han gick väl i en parallellklass till så här Blur-bassisten eller någonting på någon privatskola.
Ja, men det där är väl också så här, alltså det där är ju på något sätt, vad ska man säga, att ta någon form av makt över kontexten genom att överlämna den till alla andra på något sätt. Alltså när alla andra får hitta på myter och sånt så har du ingen makt själv, men du gör det samtidigt odödlig på ett sätt. Gör dig själv till en myt genom hela den grejen.
Och det tycker jag, alltså just den grejen, det pysslar ju medvetet.
Det är jättemånga som har gjort jättelänge. Alltså Kiss till exempel gjorde ju exakt samma sak med att inte avslöja vilka de var. Man fick inte fota dem utan smink på 70-talet och sådär.
Mm.
Det är en gammal grej. Men det finns ju även en intressant aspekt på just det här med försäljningen i Central Park där, som man skulle kunna haka på. Det var ju att någon häromdagen nu, jag tror att det var i måndags, stod ju nu där på samma ställe och sålde Banksy-förfalskningar.
Så jävla smart.
Ja, men det är också så här, alltså det är ju på ett sätt också, den personen kan ju också bara hänvisa till någon slags så här, ja men du vet, konstkontext för alltihop. Man får till och med ett certifikat när man köper en tavla att det är en fake Banksy liksom.
Och jag tror Banksy älskar det, tror du inte?
Jag tror det är både och. Alltså det, precis som, alltså jag tror inte vi ska se Banksy som någon slags öppen jätteskön figur. Han är nog ganska narcissistisk skulle jag tro.
men jag tänker sen när han gör en målning på en vägg och några spärrar av den väggen och börjar ta betalt för att man ska få gå dit och fota den, ligger inte det helt i linje med hans konstkritik? Bevisar inte den målningen i sig vad den blir efter det, att folk står i kö för att betala och fota på Instagram?
Det som är det briljanta i hans konstnärsgärning, att vi sitter och tycker det för att han inte har tyckt någonting alls. Alltså hans åsikt kommer ju inte alls vara lika så här, smart och spännande. Alltså, de flesta konstnärer är ju inte så jävla, alltså analyserna av konsten är ofta bättre än konstnärernas egna idéer liksom. Därför att så här, bara för att du är kreativt intelligent så behöver det inte betyda att du är liksom analytiskt intelligent i vad din kreativitet står för eller speglar eller betyder liksom.
Du vet, alla som har intervjuat en musiker någon gång eller liksom popstjärna vet ju det. Att så här, de har ju aldrig någonting intressant att säga om sin egen musik liksom.
Nej, Så att, låt oss bränna Banksy på bål istället, känner jag.
Och därmed så är det dags för säsongens nya, en av säsongens nya punkter får vi väl kalla det här i Obdidictum. Vi kallar det för The Incident, där vi tittar lite närmare på konstiga händelser.
Och vi gör väl så att vi, för att bekanta oss med dagens ämne, lyssnar på en liten, vad ska vi säga, dramatisk synopsis. Det är oktober 1975. Peter Bottomley sitter i sitt hem i Manchester i norra England. Han går igenom dagens post, vilket mestadels består av brev som rör Bufora, en brittisk organisation som undersöker UFOs där Peter är medlem. Men sen händer något underligt. Någon ringer på dörren. Peter öppnar och i dörröppningen möter han två män som berättar att de kommer från en organisation som kallar sig APEN. Aerial Phenomena Inquiry Network. Männen förklarar att de helst inte uppger sina namn, att de mestadels arbetar i skymundan för att göra sitt arbete mer effektivt. Efter att ha gett en något förvirrande förklaring om organisationens uppbyggnad säger männen att de fått uppgiften att hitta en neutral person. En UFO-entusiast som ska kunna lämna uppgifter till APEN om olika utredningar och fall där UFOs siktats. Varför de valt Peter vill de inte säga, men de ger honom ett telefonnummer och en kod han kan använda för att kontakta dem. Efter att ha konsulterat sin kollega i Bufora-rörelsen, Jenny Randalls, som menar att gruppen inte känns pålitlig och närmast dum, bestämmer sig Peter att tacka nej till erbjudandet och hör aldrig mer av männen från APEN. Några veckor senare flyttar däremot Jenny Randalls in i ett nytt hus. När hon först anländer till sin nya bostad väntar ett välkommen hemkort på hallmattan. Det är signerat APEN och innehåller bara ett tydligt budskap: Never call anyone bigger than yourself, stupid.
Aerial Phenomena Inquiry Network.
Jag tycker att idén never call anyone bigger than yourself stupid ändå är ett så bra ledord för hur man ska leva sitt liv. Eller? Det är nästan så här, lågstadietips. Ett äldre syskon ger ett yngre syskon inför första dagen. Liksom.
Lågstadie/högsäkerhetsfängelse.
Ja. APEN, alltså, vad känner du för de här? Vad är det för lirare egentligen vi har att göra med här?
Jag älskar ju tanken på att dyka upp oannonserat med information och sen försvinna. Den här, vad ska man säga?
I den här historien då så kommer ju de att vilja ha mest information av honom. Jag ska säga också att APEN har ju i flera fall dykt upp och kontaktat människor inom olika UFO-rörelser i främst i Storbritannien, eller bara i Storbritannien rättare sagt, och då liksom levererat olika kassettband och grejer med ren information, oftast, och flera gånger med information som bara militären har haft tillgång till innan APEN har läckt ut det, så att säga. Så att det är ju någon form av fuffens grej.
Ja, och jag gillar ju tanken på att så här, dels har du myndigheterna som gör sin grej, dels har du då ufologer som undersöker och försöker komma till rätta med vad det egentligen är som pågår. Men sen så finns det några i skuggorna som kallar sig för Aerial Phenomena Inquiry Network, som kanske vet mer än både liksom, myndigheter och ufologer. Det finns en viss sån här dra i trådar aspekt av det som jag tycker väldigt mycket om.
Det som är, vad ska man säga, inte en nackdel, men det som talar lite emot för att de här alltså att de här grejerna har hänt är ju liksom lätt att bekräfta, för man vet att människor har tagit emot de här olika kassetterna och massa andra uppgifter. Men det som däremot är lite svårare är ju de här uppgifterna de har träffat då. Mycket av den informationen som finns kommer från den här Jenny Randall som dyker upp här tillsammans med Peter också. Och hon har skrivit böcker som vad heter det, dealar med det här, där hon lyfter fram olika uppgifter och så. Och det är alltid problematiskt när det finns väldigt få källor till någonting.
Mm.
Och mycket av informationen som finns går att spåra tillbaka till de få källorna, så att säga. Så att, vad ska man säga, att API:n finns, men man kan väl diskutera vad de har för omfattning egentligen, eller?
Ja, och frågan är så här, det jag direkt tänker, det är ju så här, om jag var myndigheter som ville hålla lite koll på UFO-grupper som är och rotar och springer på mina militärbaser och härjar med mina piloter som har sett saker i stridsflygplan och sånt.
Mm.
Om jag skulle hitta på ett bra sätt att infiltrera slash bara sabba i största allmänhet för dem,
mm,
så skulle jag kanske uppfinna API:n och posera som något annat än myndighet bara för att få deras uppmärksamhet, typ.
Jo, men samtidigt så är det ju att det är att det känns ju idiotiskt att ge dem information, eller?
Jo, men det kanske var sånt som de har gått igenom och kommit fram till något helt annat. Så här, ja, men det här var lugnt, det var bara en väderballong. Ständigt dessa väderballonger. Åh, vad jobbigt det är att det flyger väderballonger överallt.
Men vad är då, så då är målet bara att liksom sätta de här på, sätta UFO-entusiasterna på lite villovägar, eller?
Villovägar, men också se hur de reagerar i olika liksom situationer, kartlägga. Det är väl ett utmärkt fordon för att utforska den dunkla ufologivärlden.
Mm. Jo, det är det ju på ett sätt. Men då ska man ju lyckas med infiltration också. Det kanske de har gjort. APEN kanske liksom utgör en betydande del av UFO-rörelsen i Storbritannien. Det vet ju inte vi.
Ufologen Nick Redfern, enligt Wikipedia så har han 2006 hävdat att Special Branch i Storbritannien hade APEN på sin radar därför att de trodde att APEN hade en högerextrem agenda på något slag. Där tycker han ju att han ger högerextrema för stor cred, för att det brukar inte vara de skarpaste knivarna i lådan som
det kan ju vara några gamla nassar som har plockat upp något gammalt Hitler-experiment med UFOs eller någonting, det vet man ju inte.
De är rädda att ufologerna ska komma på vad som finns på andra sidan månen.
Ja, men typ. Vad heter det? Men vad tycker du att det gör med den här incidenten att den äger rum i Storbritannien?
Det gör den mer spännande, tycker jag. USA är ju ett land av extremer. Där liksom om det kommer någon ur skogen i Montana och börjar skrika om APEN, så är det liksom, ja, enklast att bara sätta en kula i pannbenet, för att det är en ja, men det finns så mycket galningar. Ja,
alltså, liksom. Britterna känns generellt sett mer sansade på något vis.
Mm. Man har svårt att se att folk i lika hög utsträckning spårar ur och blir besatta av en sån här grej och inte kan släppa den. Liksom.
Och även då liksom den här Bufora-rörelsen som Peter Bottomley och Jenny Randles är involverade i. Alltså det är ju en seriös UFO-organisation. Alltså de fallen de samlar in, jag läser någonstans att de liksom avfärdar ju 95% av alla grejer de får in varje år som trams. Liksom.
Mm.
Och alltså UFO i sitt rätta märkelse, det handlar ju inte så jävla mycket om utomjordingar som det handlar om just oidentifierade flygande objekt liksom. Och det är det den här organisationen pysslar med, så att det är ju inte regelrätta knäppjökar vi har att göra med på ett sätt.
Nej, verkligen.
Det är inte några som säger att de har blivit liksom abducted by aliens. Men sen det finns också liksom någonting med Storbritannien grejen som gör att det blir liksom lite mindre glassigt och därmed ännu mer spännande.
Det blir lite mer så här noir typ. Ja.
Ja, alltså jag har hört, alltså en naturlig koppling här är ju liksom till Men in Black då. Det här APEN, vad heter det, utmanas ju ofta som liksom Storbritanniens svar på Men in Black. Men eller ja, paralleller dras i alla fall. Men det som man ofta märker på är att de inte är klädda på samma sätt. Och jag har inte hittat någon beskrivning av hur APEN-medarbetare är klädda, men man tänker sig bara en sån här klassisk brittisk cardigan eller någonting.
Det som talar emot det dock, det är ju så här att så fort någonting händer i USA med svarta helikoptrar och omärkta tågtransporter i natten och hela den där grejen, det är att USA lägger så jäkla mycket pengar på försvarsbudgeten. Mm. Vilket gör att alla hål för så här små black ops och konstiga grejer, de har Area 51, och det är liksom det finns ett väldigt stort mörkt område i deras verksamhet som öppnar upp för såna här grejer.
Mm.
Det är inte orimligt att ett amerikanskt apen skulle sitta under i skydd av att vara ett så här CDC-kontor någonstans i Mellanamerika, så kanske de hade 100 pers anställda som bara kartlade folk. Så här.
Mm.
Det är inte otänkbart. I Storbritannien känns det ändå lite mer B. Så här. Man tänker att det är fyra tappra byråkrater som sitter där och dricker sitt te.
Fast å andra sidan så gillar man ju brittiska underrättelsetjänsten.
Mm.
Alltså de har ju en viss, då tänker jag inte på James Bond, utan men ser ju som Spooks och så liksom.
Mm.
Det är inga duvungar.
Nej.
Utan det är ju liksom, britterna har ju ändå koll på ekipaget så att säga.
Mm.
Men om vi snackar lite betyg då, för den här incidenten, på wow-skalan, vad ger du den där?
Mellan 1 till 10 så skulle jag nog säga, om uppgifterna som finns stämmer. Ja, eller vi kan ju bara betygsätta utifrån de uppgifter vi har.
Exakt.
Givetvis. Jag skulle nog säga 7 kanske.
Mm. Jag säger också 7, därför att det öppnar upp. Det som saknar för att det skulle vara högre betyg, det är att det inte finns så jävla mycket detaljer. Och det är en ganska isolerad incident just den här. Och APEN har liksom inte gjort så mycket. De har inte så mycket på CV. Och det gör att den liksom inte får högre än 7. Men 7 är för att det öppnar upp en rolig värld av spekulationer. Populärkulturskalan då, 1-10?
8 skulle jag säga.
Ja, jag skulle säga 9.
Ja.
Jag har en filmpitch också, vill du höra den?
Ja, kör.
Jag tänker mig en tät thriller där, vad heter det, precis som i incidenten här, UFO-entusiaster kontaktas av en hemlig organisation och ombeds lämna uppgifter. Och någonstans halvvägs in i filmen då kommer twisten att gruppen visar sig vara en gren av det brittiska flygvapnet som tar fram covert operationer och testar, vad heter det, droger som man får hallucinationer av, bland annat.
Mm.
Och även kanske flygplansprototyper.
Mm.
Greenlittar du?
Ja.
Jag tänker mig så här, vi har hört talas om den brittiska regissören Ben Wheatley.
Nej.
Han gör så väldigt obehagliga brittiska lantliga filmer. Han skulle kunna regissera den, tänker jag.
Mm. Mm. Jag tänker mig så här, det vore kul att, eftersom de ändå har så ganska dåligt rykte, vore det kul att göra tvärtom. Att en sån här, en apen-person kontaktar en ufolog och ber den sluta undersöka någonting. Varpå ufologen blir bara mer het på det där. Men den här apen-personen, vart efter filmen går, så visar det sig att det var ju med välmening hen försökte stoppa ufologen från det här, för att ufologen är något riktigt jäkligt på spåren. Mm. Och sen så kommer det ju fram att den här apen-personen har ju liksom brutit med apen och är jagad den med. Så att det är nästan en som i Fringe liksom, att det finns en god som försöker så här knuffa åt rätt håll, men ja.
Ja, man skulle även kunna tänka sig någon slags Rubicon-upplägg, alltså en vanlig här brittiska byråkrat som jobbar långt ner i militärens kontor med att vända papper, snubblar över den här apen-grenen och blir konfunderad över vad det är, och sen tar de med honom eller henne på någon slags mardrömsfärd genom den brittiska byråkratin. Det vore inte heller tråkigt.
Nej, perfekt.
Men det är incident alltså. Vi kör vidare med det här, tycker jag. Det är trevligt.
Det börjar ta sig.
Ja, om ni har tips på bra incidenter så är ni självklart mer än välkomna att höra av er med dem till oss.
Och därmed är avsnittet till ända och vi har kommit fram till postscriptum. Vi var inne lite på Aphex Twin. Det är inte varje dag man får prata om Aphex Twin.
Gud vad du har längtat.
Ja, det gör mig glad. Jag tänkte tipsa om en Fact Mag-artikel som kom nyligen, där de just går igenom de olika myterna kring Richard D. James och försöker debunka dem, eller bevisa dem. Lite Aphex Twin Mythbusters så. Får se om jag hinner slänga ihop en liten Spotify-playlist också. Hans katalog är ju enorm, men jag tänker för den som inte är insatt riktigt i Aphex Twin så är det dags att bli det, tänker jag. Så jag slänger ihop någon slags en liten best of.
Och jag kastar som vanligt in ett tips om en serietidning. Och när vi har pratat om Batman, Superman och Wonder Woman idag, så skulle jag vilja slå ett litet slag för Trinity av Matt Wagner från 2003. Där The World's Finest måste slå sina påsar ihop för att konkurrera med Ra's al Ghul, Bizarro och Amazonkrigaren Artemis. Det är en mysig historia.
Besök gärna oddpod.se och droppa en kommentar om vi missade någonting eller om det är någonting som vi borde.
Ja, vi är som vanligt tillbaka nästa fredag. Ha det så bra tills dess.
Hej då.
Kram.